Det var en gång för länge sedan Kungpodden med Anders och Ante.
Jag honom såg en gång, en härlig konung.
Tag honom ett föränt, han var en man. Hans like spelt i skolan.
Coming to Kane, best not miss.
Jag tror faktiskt inte.
Gustav den femte råden! Bökungen!
Nice.
Jag hade lite vanlande här. Som tar över efter Svegde. Var han ganska kul med. Jag tycker nästan roligaste med honom är att han i en vinter i Finland så bor han och snö den gamle. Och Snös dotter heter Driva. Det låter som att Snö är liksom ett jävla dad joke här typ.
Like kalla anka namn.
Jag heter Pung och min dotter heter Säck. Ganska roligt. Men det roligaste med det här är han springer fram och tillbaka och så är det någon som, jag tror att det är hans fru som vill ha tillbaka honom eller något sånt där. Mm. Och då går hon till någon så det är den här Driva då. Hon köper en sejdkvinna, alltså en trollpacka typ. Som genom trollkonster ska locka tillbaka vanlandet till Finland.
Ja, just det.
Och så vidare. Och jag tycker det roligaste är att när han får den här reslusten vanlande, då hans vänner och rådgivare förbjöd honom det och sa det, att hans reslust måtte bero på häxeri av finnarna. Och där har man ju också varit många gånger. Ja. Finnjävlar som alltså, med sitt häxeri. Så.
Som lockar en till Finland. Det här är nästan någon slags berättelse om att åka med Finlandsfärjan i princip.
Ja. Det är också kul att finnar verkar beskrivas lite som blåmän och drakar och sådär. Att det, finnar är också sådär mytiskt folk som kan trolla hålla på. Och det känner man igen. Man har ju träffat en finne i sina dagar liksom.
Jo, precis.
De är ju sådär allihopa.
En annan rolig sak med Vanlande är ju att han är i princip den enda kungen hittills som inte börjat med att beskriva som att han var mäktig, årsäll och fredsäll. Som inte ens vet vad det betyder. Men alla andra har hittills varit mäktiga, årsälla och fredsälla.
Årsäll? Nu gissar jag lite, men årsäll är väl att man typ blir gammal, eller?
Okej. Okay. Ja, det kanske det är.
För segersäll, för det kommer sen en kung som heter Erik Segersäll. Segersäll betyder bara att han är segrande.
Liksom. Ja, precis. Ja.
Jag tänker att det är att man kan tänka det som artad så här, ålderartad, segerartad. Nu kanske jag snackar ur arslet som fan.
Ja, men det är bra, det är vi här för. Men vi går vidare. Visburg kommer sen och han blir dödad av sina söner, eller hur?
Ja, Domaldor där. För de använder sig av den här Huld, den här spåkvinnan som är med sitt finska trolleri. Lockar fram och folk fram och tillbaka. Och här börjar det bli jävligt mycket så här fadersmord och så. Nu slutar de dö av att de super för hårt. Utan nu börjar de slå ihjäl varandra istället. Och bråka med sina plättar och mark typ. Det är också Domalde. Domalde som dödar sin far Visburg här. Han verkar vara den första sämsta kungen. För då står det, Domalde tog arv efter sin fader Visburg och rådde över riket. I hans dagar blev det svithjord svält och nöd.
Ja, just det.
Då anställde Sven och stora offer i Uppsala. Och sen så här missväxt. Och då står det, hövdingarna höll rådslag och blev ensam att Domalde, deras konung, var skuld till missväxten. Och tillika att de skulle offra honom för att få en god äring. Överfall och dräpa honom och färga altaret med hans blod. Så gjorde de också. Så säger Tjodor. Det här är... Jag lyssnade nyligen på en intervju med Anna Kinberg Batra. Hon har skrivit en bok typ om sitt ledarskap för partiet Moderaterna. Mm. Hon beskrev det som att men det som är mest karaktäristiskt för att vara ledare, det är att man är omgiven av en massa missnöjda idioter som anklagar en för allting, även det som inte är ens eget fel. Ja. Jag tycker inte hon ska gnälla, för vad det ledde till hennes fall, det var att hon började jobba för någon så här... Ja, någon näringslivgrej liksom.
Ja,
om hon hade varit Domalda hade hon blivit så här, men det är... Moderaterna har missväxt i år. Det betyder att vi måste överfalla och dräpa Anna Kinberg Batra och färga altaret med hennes blod. Och så gjorde de också.
Och så gjorde de också.
Mm. Ja, det var hårda bud i Mellerud på den tiden.
Hårda bud i Svithjod. Men det rimmar inte lika bra. Men,
nej, jag vet
inte. Det intressanta är att man väljer ju ändå att Domaldes son ska få ta över efter Domalde. Så man dödar farsan och sen bara, nu är det din tur. Alltså man kan ju leka med tanken att det kan inte vara så jättekul att ta över då.
Nej, jag fick ju väldigt liksom väl veta vad som händer om han skulle kuka ur liksom.
Ja, precis.
Då färgar man altaret med hans blod. Men det är Dygve då som tar över efter Domalde.
Nej. Domar tar över efter Domalde.
Domar tar över efter.
Yes.
Han hände inte så jättemycket intressant med, eller?
Nej, det hände typ ingenting och sen dog han.
Han sen regerade kom... länge och det var god äring och fred i hans dagar.
Yes.
Tråkigt!
Om honom förtäljas icke något annat. Sen tog ju Dygve över då, som alltså var Domars son. Domar, Dygde, Dygve. Då har vi alltså i princip Domalde och sen Domald och sen Dygve.
Domald Danke.
Ja, exakt.
Dygves mor var drott och hon är dotter till Damp. Alltså Damp. Inte,
jävla Dampunge.
Inte ADHD-kungen. Men den här Dampungen då, han är son till Rig. Och Rig, om jag inte missar mig, är ett annat namn på Heimdal.
Jaja.
Och Damp då är den första av alla som kallas konung på nordiskt tungmål enligt Snorre här.
Mm.
Det är lite intressant. Nu började man börja prata om kungar. Sen tycker jag det är intressant att vara drottning drott. Det vill säga Dygves fru. Det blir invecklat det här alltså.
Ja, verkligen.
Drottning drott. Hon var syster till konung Dan den högmodige, efter vilken Danmark har fått sitt namn.
Ja, just det.
Så Danmark har alltid fått sitt namn efter högmodighet. Det är ju helt sant. Det är för att de är så jävla anti-jante i Danmark.
Ja.
Det är där hela blodsfejden kommer ifrån egentligen. De går runt och dricker stark öl till lunch och tror att de är någonting.
Ja, jo.
Medan vi liksom är lite mer down to earth så.
Exakt.
Dan den högmodige. Jävla skitland, inte det?
Jag ska inte börja prata om Norge, men det roliga med Dygve här, som alltså är son till Domar. Dygve som är också man till, nej, han är son till drott också. Jävlar vad det här är invecklat. Om honom står det också att det händer typ ingenting. Om honom förtäljes inte annat än att han dog sotdöden. Så det enda vi vet om honom är att han dog.
Han dog dåligt också. Det här är ju stackars kung. Det enda som skrivs om honom är liksom... Ja, det sägs inte mycket om han dog. Hans fru däremot, hon var
hans mycket intressant var kvinna.
Hans mamma är kanske...
Hans mordrott. Varför det skulle stå under hans kapitel är intressant. Ah, ja, skitsamma.
Outshined av din egen morsa.
Sen kommer Dygves son som heter Dag. Namnen blir kortare och kortare. Börjar på D fortfarande.
Jag tänkte han var så intressant. Han kunde förstå fåglar tydligen.
Ja,
han hade en sparv som han pratade med.
Det roliga är att han var ju så smart så att han kunde förstå fåglar. Det känns som att det är så här, som att det är en... Om man bara pluggar väl.
Det är ett historiskt skifte i synsättet liksom. This man must be very smart. He speak word. Very smart.
Han hade en kompis med en sparv som sen flyger iväg och gör massa ärenden åt honom. Och den här sparven landar sen på en bondes mark, varpå bonden springer ut och kastar en sten på den.
Det här missar jag helt och hållet. Varför gör han det för?
Jag vet inte. Det står här. Det hände en gång att sparven flög till Reidgota land, till en gård som hette Vorve. Han flög till en bondesåker och tog sig föda. Bonden kom ut, tog upp en sten och slog ihjäl sparven.
Varför då?
Det är alltså en sparv. Det här är en bonde.
Som... Konung Dag blev illa till mods över att sparven icke kom hem. Han blev lite ledsen.
Det roliga är alltså att det är en bonde som så fort han ser en sparv på sin åkermark springer ut.
Men det här spårar ju fan... Det här spårar ju totalt. Ja. Han offrar en galt för att utforska saken och fick det svaret att hans sparv hade blivit dräpt på Vorve. Alltså av en bonde. Det är en hela bonde som har slagit ihjäl hans sparv. Och det han gör då är att då uppbådar han en stor här och for till Gotland. Och när han kom till Vorve gick han i land med sina här och härjade. Folket flydde undan vitt och brett omkring.
Jävlar.
Och så lider det mot kvällen och då tar han med sig det här ett skeppen. Han hade då dräpt många människor och tagit många till fånga. Men då det gick över en å vid ett ställe som heter Skåsingafnivand eller Vapnavad, sprang en arbetsträl fram på åkanten och slungade en hörtjuga mitt i flocken. Den träffade konungen i huvudet och han föll genast av hästen och dog.
Yes. Ja.
Aj, fy fan.
Alltså,
Dag den vise. Jag förstår inte, det framgår inte hans vishet i den här sagan, tycker jag.
Ja, han var ju så vis att han kunde prata med fåglar. Det är väl det som är visheten.
Och då blir han så ledsen när den dör. Så han åker och så här förslavar och mördar hela Gotland. Och sen kommer en bonde och kastar en höga för huvudet på dem. Så dör han. Detta var sagan om dagen den vis.
Yes.
Och lyssnar på Kungpodden med Anders William Berg och Antonik Lund.
Agne heter hans son då.
Mm.
Han skriver så mycket här.
Nej, det händer inte så mycket här. Nej, vi fortsätter.
Vi fortsätter. Kung Agne är inte spännande. Efter kung Agne så kommer Alrik och Erik.
Just det, och det var de som bara... Det enda vi får reda om de två att de slog ihjäl varandra.
Det redde ut på några slätter och kom icke tillbaka. Man får leta efter dem och fann dem båda döda och med krossade huvud. Men de hade inga andra vapen än betslen till hästarna. Och man tror att de slagit ihjäl varandra med dem.
Ja.
Ja. Dålig stämning mellan Alrik och Erik. Så de slår ihjäl varandra i alla fall. Av okända anledningar. Men efter dem
kommer
då, så är det
och
Alrik har några söner. Inge och Alva, här blir det fan action.
Ja, verkligen.
För här är det så jävla att Inge är ju vad vi kallar i modern språkbruk en tjäd. Och Alv är ju vad vi kallar en jävla betakack.
Ja, verkligen.
Inge beskriver så här. Inge var en stor krigare och mycket segerskäll. Vacker och väl förfaren i alla färdigheter. Stark och mycket tapper i striden. Givmild och munter. Av allt detta blev han namnkunnig och vänsel. Konung Alv, hans broder, satt hemma och drog icke härnad. Han fick tillnamnet Älvse, vilket då enligt översättaren skulle betyda ungefär den lilla Alv. Så han var liksom, han kallades bara a little shit på något sätt. Han var en tystlåten, härsklysten och otillgänglig man. Ja, men han har en fru då, som är mycket vacker, som heter Bera. Hon är vacker, duglig och gladlynt. Och när Inge kommer på besök, då sitter drottning Bera ofta upp om kvällarna och hon och Inge suttit och talade med varandra. Alv talade ofta därom och bad henne gå tidigare till sängs.
Just det.
Han ville icke, sade han, ligga vaken och vänta på henne. Det här är ju en dålig fest han har varit på, typ liksom. Det är ett par som är väldigt nära på att göra slut.
Ja, verkligen.
Och det är så här.
Verkligen.
Och det, en av dem är typ trevlig och den andra bara, kan vi inte gå då? Kan vi inte gå? Men då sa hon så här, hon svarade att den kvinna vore lycklig som hellre hade inget till man än Alv. Och man säger det i hans face också. Säger det rakt till honom. Så jävla. Alltså jag vet inte om det blir för så här smalt, ungdomligt, memetiskt språkbruk här. Men det här är ju att bli kakt.
Ja, verkligen.
Det här är definitionen av att bli kakt.
Ja, verkligen.
Men då sitter en kväll då Inge och Bera och pratar.
De chillar och har det gött tillsammans för att alla har gått och lagt sig för att han är en jävla tönt som går och lägger sig klockan 7 på kvällen.
Ja, precis. Alltså, jag har ont i huvudet, jag kan inte sova nu. Men männen vore då mycket druckna och ger icke akt på att konungen kommer in i rummet igen när de sitter och festar. Mm. Och konung Alv, han går då fram till högsätet, drog sitt svärd som han hade dolt under kappan och genomborrade sin broder Inge. Men Inge sprang upp, drog sitt svärd och gav Alv banehugg. Och så föll de båda till golvet. Så det är liksom så här, han har all chans i världen att hugga sin egen bror i ryggen. Vilket han gör. Men hans liksom kärd bror bara ställer sig upp och hugger huvudet av honom. Och sen låter han sig själv dö. Det är ju, jag är team Inge måste jag säga.
Alltså, om man är team Alv här så är man ju dum i huvudet. Det finns ju inget team Alv att vara i. Ja, det här är en riktigt bra historia. Det här är en av guldkornen. Det är ju Dag då med sin sparv och den här som är riktigt bra. Men då dör ju de.
Tempelaltarets, ja de gör det. Ska vi dra den här
dikten? Ja, kör en dikt av Fjodolf.
Tempelaltarets trogne vårdare genom Alv sin bane fick, då avundsjuk sitt vassa svärd. Kungen färgade i Inges blod. Rysligt det var att Bera skulle de båda kämparna ägga till dråp, där bröder blev utan orsak av avundsjuka varandras barn.
Jag älskar att de...
Det är kul också att det är Beras fel på något sätt. Liksom. Att hon har äggat dem till dråp av ingen anledning. Det var uppenbarligen ett dysfunktionellt förhållande.
Det är väldigt bra att de här med dikten som börjar med att de mördar varandra och sen mitt mot slutet bara, så alltså, jävla fittigt att Bera skulle hålla på.
Typiskt brudar, vet du. Fan vad de håller på. Ja, tjejer alltså. Can't live with them, can't live without them.
Tjejer är som tjejer är.
Precis. Ja, sen kommer Hugh Lake.
Väldigt roligt namn.
Mm. Han var mycket rik och gnidig. Han hade vanligen i sin hid alla slags, alltså hid då sin armé, så hade han alla slags lekare, harpspelare, jigspelare och fidlare. Vilket är en violinist. Han hade också hos sig seidmen och allt slags trollkunnigt folk. Hade han inga soldater?
Han hade typ musiker och trollkarlar och...
Han missförstod vad militär var typ. Ja, det är hans bröder slår ihjäl honom, verkar det som här. De samlar en här och för att möta honom. Och de faller... Hugleiks folk faller ju ganska snart då. Och det är inte så förvånande, för det är bara en massa gycklare och jigspelare och fidlare i hans armé liksom. Så... Det är liksom, det är en yxa mot en fiol typ.
Men det här var ju inte, det var ju inte hans bröder som dödade honom, utan det var ju två andra bröder.
Det var andra bröder.
Hake och Hagbard hette två bröder som vore mycket namnkunniga. Det här är så jävla roligt att de hela tiden pratar om namnkunniga folk. Ja.
Men det är att de är kända.
Jag antar det, men det låter ju bara som att de kan många namn.
Som kunde många namn i ordlistan.
De var sjökungar. Det här var typ pirater, typ någon slags så här vikingapirater som tog med sin här och började härja mot kung Hugleik.
Ja, de hör att det är en kung som styr ett land med hjälp av en massa violinister. Mm. Och då tänker de, men det här är ett guldläge. Nu kan vi bli kungar. Så då slår de ihjäl honom helt enkelt. Och de kommer in i hans sköldborg, dräper där hans två söner. Då flyr Svearna som han styr över det här. Och konung Hake lade landet under sig och blev konung över Svearna. Mm. Han stannade i landet i 3 år, men medan han satt stilla for hans kämpar ifrån honom på vikingafärd och skaffade sig gods och guld. Då är väl också han bara en massa violinister kvar, inte?
Jag antar det, va?
Men sen då så kommer Jonund och Erik, och de är söner till Inge. Lite oklart här.
Ja, vem är Inge i det här fallet då? Inge, var det en yngling? För vi har ju lämnat ynglingätten nu. Nu har ynglingätten förlorat makten tillfälligt.
Ja, men Inge är ju, det är vår kärn här precis. Jag pratade om.
Just det, det är Alv, ja.
Men... Så hans söner, ja, Inge och Alv då. Men Inges söner är då Jorund och Erik.
Just det.
Jorund tror jag var ett kvinnonamn för övrigt, men det är en annan sak.
Ja, nu ska man inte köna här. De låg och ute i härnad under hela denna tid och vore stora krigare. Just det, de är ute och grejar och slåss och har sig. Och en sommar härjade de i Danmark. Och då träffar de Gudlaug från...
Hålogaland. Och det är väl Danmark någonstans då, antar
jag. Ja, gissa på det.
Ja. De hänger honom, eller?
Ja, de dödar honom, ja.
De spodde att konung Hake i Svithjod hade sänt ifrån sig sina kämpar. De styrde då mot Svithjod och samlade den här. Ja, det var hans problem, vet du.
Precis.
Han skickar iväg. Alla hans män åker ut och vikingar.
Han lärde sig inte av föregångarens misstag, utan han kör samma taktik och tänker att jag behöver bara ha fioler och suputer i min
och armé. Trollpackor och... Ja, det är lite sådär good times, create weak men typ.
Exakt.
Han fuckar upp för sig själv. Men då kommer ju då ynglingätet tillbaka i form av Inges söner, Jorund och Erik. Och det blir en väldig drabbning. Konung Hake ger sig inte så lätt. Han går fram med en sådan kraft att han fäller alla som kommer honom nära. Och till sist fällde han konung Erik. Och hugg ned de båda brödernas baner, va? Vad fan?
Okay. Alltså, jag vet inte om det är baner, jag funderar på det också, om de menar flaggan eller någonting. Jag vet inte vad de menar med det. För det är bara en av sonerna som dör. Jorund tar ju vid över sen.
Ja, och han flyr till sitt skepp, Jorund. Och konung Haka har fått så stora sår att han förstår att hans levnadsdagar inte kommer bli många.
Ja, han tänder eld på sig själv.
Och då åker han ut på havet igen.
Ja, precis. Ja. Han eldar upp sig själv.
Eldar upp sig själv ett skepp. Det är ju jävligt coolt.
Ja, det är ju ballt.
What a way to go.
Men sen, då tar ju Inge över då.
Nej, kung Inges son, det vill säga Jorund.
Ja, förlåt. Exakt. Inges son, Jorund, som alltså är en av de här två bröderna som har slagits mot. Alltså det är så jävla mycket namn här. Man blir snurrig. Och han blir då kung i Uppsala. Och då har vi återigen en ynglinga ett som styr i Svea. Eller vad man nu ska kalla det. Svithjod, Sverige, Uppsala.
Det står lite om återupprepar att han åker och hänger i Gulag. Ja. Det var en berättelse som var bra, så bra att man behöver berätta den två gånger.
Han blir dödad sen av Gudlaugs son, va? Konung Gulag. Alltså, ja, det är för mycket här. Han dör i alla fall. Skitsamma. Sen kommer vi in i en rolig istället. För det här är bara tråkigt. Men,
Nu blir det kung Aun, va?
Precis. För det här är Jorunds son, Aun eller Åne. Och det här är också en av de här bra, roliga kungarna.
Det här är en jävligt... Det här är en självisk och småaktig kung.
Han är riktigt svin.
Alltså han gör väl inte så jävla mycket, va? Han är liksom under sitt rike så. Han blir mycket gammal.
Han blir väldigt gammal och får spö flera gånger. Alltså han är ju kass.
Ja, han får spö hela tiden, men han förlänger sitt liv. När han är 60 år gammal, då förlänger han sitt liv genom att han anställer ett blot och offrar det för att få långt liv.
Mm.
Och han skänker då sina egna söner till Oden.
Ja, och för varje son får han 10 extra år, eller vad är det? Och det här är alltså, två gånger har han förlorat makten och bara väntar på att den som tar över makten efter honom ska dö så att han kan komma tillbaka och ta över.
Och han försöker bara vinna på walkover hela
exakt,
tiden här.
Exakt. Och
det här är ju
han dödar
jag. Sot dödar kungen. Kung Sot verkligen.
Han inser väl att han kommer dö sotdöden så att han vill bara dra ut på det så mycket som möjligt. Och han offrar ju då en till 9 av sina söner. 9 av 10 söner offrar han för att få 10 extra år. Va?
Till slut så står det ju, alltså Oden pratar ju direkt till honom och bara, ja men du får 10 år för varje son. Mm. Och då offrar han 9 av 10 söner. Och till slut då... han har offrat sig, det är kul också, han har offrat sig 9 år så dricker han ur ett diehorn som ett spädbarn. Ja. Så han blir liksom inte frisk av det.
Nej, nej.
Alltså han går på så här... Det är så här riktigt förnedrande sista dagarna på ett äldreboende grej.
Ja,
liksom. Men han bara... Men han offrar på för att leva det livet. Och till slut då, han ska offra... Ja, han hade en son kvar och han vill nu offra honom och giva Oden.
Ja.
Och giva Oden Uppsala och det härader som hörer där till och låta kalla det 10:e land. Så han vill bara... Ja, då skiter han att vara kung och allting. Han ger Oden allt. Han vill bara fortsätta leva sitt hela shit i liv. Men svearna förbjöd honom det. De fick nog. Och något offer blev icke av. Därpå dog konung Aun och blev höglagd vid Uppsala. Det här var ju en dålig jävla kung här.
Jävla dålig.
Det är riktigt dålig kung. Han vinner ingenting. Han bara överlever folk. Han uppoffrar alla sina ättlingar så till den grad att han liksom bara uppoffrar hela kungariket. Nej. Low energy.
Ja, det är väldigt dåligt. Det är också kul här att Snorre skriver att det kallas sedan dess ånesot om någon dör av ålder utan sjukdom. Och det här, enligt översättaren, har ju han bara typ så här dragit det här ur arslet. För det här verkar ju inte alls stämma. Det här är bara något som har hittat på. Jag tycker också att det är intressant att man ska döpa... Att man ska döpa att dö en normal död efter någon som dog när han var typ 190 år.
Och gjort massa så här okulta offerriter. Det är att dö
det är,
en vanlig
död. En naturlig död. Ja. Ja, Aun är rolig.
Han dör.
Han dör till slut efter många år.
Han förtjänar fan det. Men hans enda son som överlever då, det är ju konung Egil. Som tar över efteråt.
Det är så jävla nära att de inte har någon efterträd.
Hela Sverige kunde tagit slut med konung Aun. Som bara ville leva 10 år till och dricka ut ett dihorn. Han kunde liksom förstört hela grejen. Ja, det var tur att de sa stopp där.
Ja, verkligen. Han var icke någon krigare. Just det, Egil var ingen krigare utan satt hemma i lugn och ro. Härlig kille. Och just det, sen började han började slåss med en gammal träl som heter Tunne som typ började hata honom av någon anledning.
Mm.
Tunne hette en av hans trälar som förut hade varit hos Aun den gamla, så som den skattedrivare. Då Aun var död tog Tunne en stor mängd gods och grävde ner det i jorden. Men då Egil hade blivit konung satte han honom bland de andra trälarna. Och Tunne harmades över detta och rymde tillsammans med en hop andra trälar. Och så grävde de upp det här som de hade grävt ner. Då, och sen så blir han någon slags ledare för en egen liten här som blir en pain in the ass.
Ja, de gör ju även om det är så här träluppror som pågår
ja,
här.
Liksom.
Det är lite intressant. Men han jagar ut konung Egil då. Och Tunne och hans män följde dem ända till skogen. Därefter drog de tillbaka till bygden. Där de härjade och plundrade utan motstånd.
Mm,
så det är bara de bara kukar ur totalt här nu. Jag vet inte, det är väl ett slavuppror får man tänka då.
Ja, det kan man väl säga.
Men konung Egil drar ihop en här och går i strid med Tunne, men Tunne vinner.
Ja, men
och konung Egil
strider.
Behöver fly och förlora mycket folk.
Ja.
Ja.
Han får spö.
Men då är det skrivet att ja, då drar ju konung Egil och Tunne hade 8 strider och Tunne segrade i alla. Jävla fan. Jag saknar ju Inge och de här sköna kungarna. Så de är ju jävla dåliga nu.
Ja, Ingrid-ätten har ju vissa bra kungar. Vissa, ibland var de ju på topp. Men det är ju jävla dalar de åker ner i. Alltså när de får såna här skitkungar emellan.
Men det är inte som att de är elaka. Det är bara som att de är dåliga. Ja, liksom. De är
liksom inte, ens, de är inte ens balla på ett liksom grymt sätt. Om man säger. Som att de bara förslavar folk runt omkring. Sånt. Men det kommer mer.
För Egil flyr ju landet då. Mm. Och då, den här jävla förrädaren, han sticker till Danmark då. Och där är kungen Frode den tappre. På på Själland. Och han lovar att de ska bli skatteskyldiga till kung Frode, alla svenar då, om han hjälper honom. Mm, och det gör ju kung Frode. Mm. Så här så silar ju lite kung Egil vårt öde till danskarna. Mm. Det tycker jag är... Ja, det är en dålig kung det här, alltså.
Det kan man kan säga till hans fördel är väl att han i slutändan aldrig... Till slut får han tillbaka makten här, va? Och han... ger ju aldrig någon skatt till den här danska kungen.
Nej, han skickar de stora värdefulla gåvor varje år, men betalar ingen skatt till danerna. Nej. Det låter ju som skatt till
mig. Ja, det är
sant. Det känns lite för att han lägger en spin på det, typ. Han bara, men vadå, ska vi betala skatt till danskarna? Bara, nej. Vi ska bara skicka stora och värdefulla gåvor till dem varje år. Jaha.
Ja, vad skönt.
Ja, men då är det lugnt. Okay, ja, bra. Jag är lite
orolig. En rolig sak som jag tänkte på just i det här kapitlet, för det är flera gånger som Snorre beskriver olika väderstreck och som det enligt den här författaren är helt fel väderstreck. Han skriver liksom så här att de reste till väst, men sen så översättaren skriver ja, fast han menar norr. Jag menar, vad man... Varför är han så dålig på det? Alltså vadå, liksom väderstrecken, en kompass på något slag, den har väl funnits länge, eller?
Ja, alltså det ska det väl vara typ, jag vet inte, dåliga kartor på den tiden, för att man misstryck och saker låg. Men sen så tänker jag väl lite, det känns väl lite som att den här översättaren också tänker att numera vet vi allting om den här tiden, så han måste egentligen mena det här.
Ja, okej.
Och han kanske har det helt rätt, men man får ju lite intryck ibland att han, att översättaren tar sig vissa friheter också, ja, liksom. Han antar att han måste ha syftat på det här.
Ja, precis. Typ. Det händer ju flera gånger under den här texten att det står ett värdestreck och sen så är det bara en liten anmärkning. Alltså i princip varje gång ett värdestreck nämns så är det en anmärkning som sen säger att de menar ett helt annat värdestreck. Ja.
Sen tar kung Ottar över då.
Ottar tar över, ja, precis.
Han åker runt och härjar ganska mycket. Mm. Han är lite vikingar lite grann, typ. Mm. Och han bränner och föröder landet. Han bränner ju lite Danmark också. Ja, han slåss med några jarlar som konspirerar mot honom. Och striden slutar så att kung Ottar och största delen av oss här faller. Mm. Danerna är det, för de tar hans lik, föder i land och lader på en hög. Där läter de rovdjur och fåglar slita sönder det. Uff.
Ja,
uff.
Danskar alltså.
De gjorde en kråka av trä och sände den till Svithjod med den hälsningen att mera var icke deras konung Ottar värd. De kallade honom sedan Ottar Vändelkråka.
Vänta, de gör en kråka.
Danskarna gör en kråka av trä.
Och sen så kallar de honom för Vändelkråka.
Ja.
Okej. Okay. Det känns lite så här som högstadiemobbare som så här typ så här, stoppar sin kuk i munnen på något stackars mobboffer och sen säger att han är bög.
Ja, men det var ju ni som... Okej, okay. Men han är en jävla vändelkråka då, helt enkelt.
Ja, precis. Sen är det Adil som tar över efter Ottar. Mm. Ja, vad fan var det med Adil då? Han gifte sig
med Yrsa. Han var ju länge konung och mycket rik.
Just det. Till skillnad från typ alla andra här. Som också var länge konung och mycket rik och väldigt namnkunniga och allt vad fan
det är. Det är väl lite intressant med Saxland, för det är väl generellt så här norra Tyskland på den här tiden. Mm. Och det är ju då de här germanska stammarna som romarna krigar med, som vi nämnde tidigare. Så
jo,
det är väl
precis.
Ja, första tecknet på någon sån där koppling typ.
Mm. Ja, han slåss ju lite där i Saxland och tar med sig någon tjej som han sen gifter sig med.
Ja, han tar med ett krigsbyte, Yrsa. Och hon var klok och vältalig och välkunnig i allt.
Yes.
Männen tyckte mycket om henne och konungen mest. Och därför gifte hon sig.
Han gjorde bröllop med henne.
Och hon blev drottning i Svithjod och fick anseende som en mycket duktig kvinna. Och hon och han då får ju ett barn här.
Som heter Ad. Nej, jo, precis. Mm.
Nej, det är inte... Nej, konung Helge Halvdansson tänkte jag, men det är inte deras barn.
Nej, det är inte deras barn.
Är det fel?
Han härskade i ett annat land.
Utan, ja, han kommer med en så mäktig här att Adil icke ser någon annan utväg än att fly. Han tar till och med drottning Yrsa till fånga.
Helge Halvdansson, ja. Han drog drottning till fånga, förde henne med sig till Leire och tog henne till äkta. Så han gifte om sig då med henne. Så att hon, det är andra gången hon blir kidnappad och gift med sin kidnappare. Och de får en son som heter Rolf Krake.
Rolf Krake, det, vi kommer till honom efter det här. Men Rolf Krake är lite intressant för att Beowulf kanske man känner till. Sagan om Beowulf som de gjorde en film om. Animerad. Mm. Rolf Krake är den kung i Beowulf-sagan som ber Beowulf att döda Grendel. Så det är lite crossover här mellan olika sagor.
Ja.
Så det är lite ballt. Mm. Men innan vi går in på Rolf Krake, så vad kan vi säga då om Helge Halvdansson och Adils fuck up här?
Just det är här det blir jävligt snurrigt, ja. Det här kommer jag ihåg att jag inte riktigt fattade. när Rolf Krake var 3 år gammal, det här är alltså barnet till Yrsa och hennes nya kidnappare Helge. När Rolf Krake var 3 år gammal kom drottning Ålov till Danmark. Hon omtalade för Yrsa att konung Helge, hennes gemål, var hennes fader och Ålov hennes moder. Så det är lite incest familjefest här. Mm. Och när hon får reda på det här så bestämmer sig Yrsa för att åka tillbaka till Svistjod. Men inget mer än det.
Nej. Det låter som en halvbra tv-serie där. Det är för invecklat.
Ja, verkligen.
Liksom. Det var de mest diehard fansen som kan och vill hänga med. Ja. Men Adil, ja, han dör ju lite kul här, kung Adil då. Kan man i alla fall runda av det med. För det, kung Adil var en gång vid disernas offerfest och red på en häst omkring tempelsalen. Hästen snavade under honom och konungen föll framåt och slog huvudet i en sten så att huvudskålen bräcktes upp och hjärnan rann ut på stenen. Det här var också så här konstigt grafiskt, alltså ska beskriva det. Detta blev hans bane. Svena kallade honom en mäktig konung.
Ja, så har det varit på alla andra. Just den här får du istället en berättelse om hur hans hjärnsubstans rinner ut ur hans skalle.
Ja, det finns en Njal saga som är en isländsk saga. Där är det också lite sådär. De beskriver det bara, han gjorde det.
Mm.
Men sen ibland när det blir strid så är det väldigt så här: han klöv hans haka med sin yxa så att tänderna flög över isen.
Mm.
Att det blir väldigt sådär jättedetaljerat när det kommer till våld ibland. Och så är det inte alltid här, men ibland kommer såna inslag där de verkligen, jag vet inte.
Ja, det är väldigt sporadiskt. Om det faktiskt blir så här grafiskt. Ah, ja. Men då är Adil död. Och vad heter Adils son?
Han heter Östen. Med rösten kan vi bara anta.
I hans dagar föll Rolf Krake. Här dör alltså Rolf Krake. Men det beskrivs ju inte hur han dör. Det beskrivs bara att han dör. Och det är i princip det enda som står under kapitlet som alltså ska handla om Adils son Östen. För det är inte så mycket info om just Östen.
Nej, det är inte alls det. Det härjar många krigarhövdingar som många vilka är sjökonungar. Och som aldrig sover under sotade ås och aldrig druck vid hörnet av härden. Och man är lite så här: jaha, men vem är Östen då?
Ja, precis.
Det är för att Rolf Krake dör, som tydligen är mycket intressantare då. Det får man väl läsa mer om i Beowulf.
Ja, precis.
Och att det samtidigt under hans tid finns en massa sjökungar som, jag vet inte vad det betyder, aldrig sov under sotad ås och aldrig drack vid hörnet av härden. Det är så här,
okay.
Då vet vi ju det då.
Ja, men
och sen är det liksom slut.
Yes.
Då är de färdiga med Östen.
Östen återkommer ju faktiskt lite grann här, för i nästa kapitel så är det ju en sjökonung som heter Hogne på Njardö. Jag vet inte vilken Njardö är, men vilken ö det ska vara.
Mm.
Som härjade i Österväg. Han ägde ett rike på Jutland. Han förde sin här till Svistjod och kung Östen var då på gästning i det härad som heter Lovund.
Som författaren säger det är lagunda härad i Uppland.
Just det, just
misstänker
det.
Man.
Just. Och där så får ju Östen spö av den här Solv då helt enkelt.
Mm, här börjar också den fina traditionen med att bränna inne folk.
Exakt.
Det kommer att vara ett återkommande
tema. Ja, det blir ju lite av en följetong här.
Mm. Konung Solve överrumplade honom där om natten, omringade huset och brände honom inne med hela hans hid.
Mm.
Tjådolf skriver en liten dikt här. Jag vet att Östen, levande instängd, slutade livet på Lovund. Det sägs att fursten med all sin hid innebrändes av jutska män. Och förtärande den glupska elden nådde kungen i hans eget hus. Då tomtens timrade skepp fullt av män brann kring fursten.
Det är vackert. Och Ingvar, han tar ju över efter Östen då. Och han återtar ju Sverige, eller Svithjod, eller vad fan man ska säga. Han återtar det här riket då, som sedan var kung av Sverige. Han var en stor krigare och var ofta ute på härnadståg. Det känns lite som att han har copy-pastat så här 80% av beskrivningarna för varje kung.
Han fuskar med läxan lite.
Ja, lite så.
Men han börjar härja mot några äster.
Ja, precis.
Och det skulle han aldrig ha gjort då. För de har en land här som var så stor att svearna icke kunde hålla stånd. Och då faller kung Ingvar och hans folk flyr.
Jag honom såg en gång. En härlig konung.
Tag honom ett föränd. Han var en man. Hans likes var inte spåren.
Come to king. Best not miss.
Det är, jag tror faktiskt inte.
Det blir mer Anders och Ante efter pausen.
Nice.